Ja, på din hemmaklubb kanske du inte får göra det, men här på Brohov får du rulla vagnen mellan grind och bunker. Där har man ju kommit någon vart i så fall. God morgon, god dag och god eftermiddag och varmt välkomna till golfens enda podcast. Mitt namn är Jonas Gubberg och med mig som alltid har jag Willie Monér och Wesley Monér. Vi börjar med Wesley Monér den här veckan. Hur är läget? Mår du bra?
Jag mår bara bra, Jonas.
Skönt.
Ja, nu börjar man ju återhämtat sig och är redo för en ny vecka och ett nytt poddavsnitt. Så ja, bara mår bra. Själv då?
Ja, men det är jättebra. Det är skönt och jag måste säga, det är skönt att höra att din röst inte är förstörd den här veckan i alla fall. Att det inte är någon som har fått ner den här, som sagt, lilla sågen.
Ja, men exakt. Det är ju rätt gött att slippa tigersågen i halsen.
Ja, för en gångs skull. Men den kanske istället Ville Sjuklingen har dratt ner.
Exakt.
Ville, hur mår du egentligen?
Ja, men det börjar bli bättre nu efter en vecka typ. Så att Wesley slängde över tigersågen rakt ner i min hals. Jag passade vidare den även till Madde här. Så att vi har legat sjuka sen, mer eller mindre sen poddavsnittet senast. Att ute någon gång bara kanske. Men annars så, halsen har inte varit riktigt på topp. Och jag har legat tyst i soffan och inte kunnat orka göra så mycket mer än lite jobb på telefon typ.
Ja, men det är perfekt då, liksom, att jag tvingar upp er båda två liksom, till att spela lite poddavsnitt på en måndag förmiddag liksom, mitt innan
exakt
arbetsveckan börjar.
Och speciellt att du inte vet att du hade flyttat in i nybörjarkurs, man vaknar lite sent innan poddavsnittet och får panik när man har varit uppe och ringt 1177 sådär halv fem i morse.
Får vara först i kön.
Ja, exakt. Ja, men, nej, men det var för att du var lite hos panik. Så att, ja, nej, det var. Men nu har jag återhämtat mig efter panikvakningen här.
Ja.
Så tack för det, Jonas.
Ja, det var skönt att höra. Det var så lite så. Man kan ju säga, den här morgonen har varit lite tumultad efter stormen som har dragit in över hela Sverige. Så vi alla är väl lite småtrötta efter regn och rusk och oska som varit utanför alla fönster. Men det ska nog gå bra ändå, kan jag säga.
Ja, vi hade lite gissning i vår elitgrupp med alla elitspelare. Så hade några av oss tyckte det var kul att ha gissning när blixtarna nådde Norrköping. Vi satt och kollade på blixtvarnare-appen som vi brukar ha när det är tävlingar. Och så såg vi hur det liksom bara kom som en, alltså det var ju normalt när man är en tävling och man bryter sig liksom några små pluppar liksom. Alltså,
ja.
Jäklar vad det var. Det var ju som en bred front bara som tryckade över. Det kändes som en film nästan. Det är ju After Tomorrow liksom.
Ja, verkligen. Ja, där lackade jag ju lite grann igår faktiskt under träningsdagen som jag hade. Jag har ju juniorträning så alltid varje söndag. Och just söndagen här har vi lite lägerdag, så har vi ungefär de här 30-40 juniorerna tillsammans och kör lite spel och träffas och umgås gemensamt för en gång skull och inte bara individuellt träningsgrupperna. Men eftersom alla visste om att den här stormen skulle komma in, så tycker man väl att det liksom, det ska komma barn fullt utrustade med regnkläder och extra tröjor och liknande. Men hälften av ungarna hade på sig shorts och piké utan föräldrar i närheten. Så vi fick skicka in många i restaurangen, kan man ju säga. Så det, istället för att kolla regnradar och sådana där saker som man kan göra för att vara smart nog, så skickar man iväg dem och får lite lekstund hos oss istället. Men
herregud.
Det kan man säga, det blir väl signumet för poddens avsnitt då vi idag ska snacka om dels gå igenom lite på frågelådan, men också gå igenom vår egen personliga brytlista strax efter nyhetsrapporteringen här från världen. Så
vad hatar Jonas när han spelar en golftävling, och vad hatar Våfflan när han spelar en golftävling, och inte minst, vad hatar jag på golfbanan?
Precis. Så jag tycker, grabbar, vi börjar med att hoppa in i frågelådan. Veckans fråga handlar lite mer om kanske lite kultur och seder här, men det är en gammal klassiker som ja, vi har väl hört den allihopa. Får golfare använda vita skor om det inte är singelhandikappare? Ville, vad säger vi om sånt här trams?
Ja, men alltså, på riktigt alltså, har vi inte kommit längre än så alltså. Ja, men givetvis kommer få vita skor. Det är ju skitsnyggt. Det är mycket snyggare än att ha alltså fulaste skon som finns måste ju vara typ någon sån här hel, när det, ja, men när det är, jag vet inte, jag tycker en hel svarta skor, när det är helt svart, någon sån här gammal fotboll, kontur eller någonting, alltså satan i gatan så fula, framförallt när de kommer in och har gått i någon öken innan de kommer in. Först blöta och sen har gått i öken.
Lite opolerade så här också.
Men ja, alltså jag tycker inte heller det är as kanske häftigt med de här superklassiga. Alltså, det kan vara okej också, men jag gillar ju lite sportigare typ.
Ja, men helt och hållet. Jag tycker också om så här Nike och Puma-varianter, liksom, de här lite mer streetskor. Men ja, det måste väl sitta i sen gamla dagen, när det är den här statussymbolen man har vita pjucks på sig när man spelar och på något sätt måste vara lite bättre än alla andra, känns som.
Ja, exakt. Nej, men alltså, då kan de stoppa upp den här vita skon någon annanstans alltså. Ja, men på riktigt, Wesley. Hjälp mig.
Villa.
Jävla skitsnack alltså. Vita skor, singlade kapsar. Tror jag att golfare ska veta det om 20 år, de här som tyckte att det här var viktigt, ändå liksom inte har så mycket att säga till om.
Ja, men
Det är så frågan.
släpp det, fan.
Ja,
Om
men det finns
50 år,
ju.
kommer någon behålla liksom 50 år då? De som är och 50 år, de som är 70 år nu är 120 år. Kommer de bry sig då om vita skor?
Ja, de kommer
Då
ligga
ju.
där på dödsbädden med vita pjuxen på sig, för de ska man dö i vita skor också kanske.
Om 50 år, då är jag 78, då är liksom vi det old crew liksom.
Ja, men det fanns väl också sånt där, det ligger ju kvar liksom, den gamla klädkoden överlag, liksom. Det här med att man måste ha den här härliga stickade kashmir ullbomullen utanför någon piké också. Många klubbar tar väl liksom det som en extra snygg stil. Man liksom accepterar inte den här nu hoodien som jag tycker är okej, som många klädtillverkare har där ute, eller andra former där man inte har någon tydlig krage. Jag tycker liksom det är okej att ha lite mer sportig look, liksom. Det ska ju passa alla. Och det är väl det som gör det kul, bara att alla har lite olika synka kläder och lite olika
Ja, det tycker
stilar.
jag. Jag håller med om.
Ja.
Så att det finns många av de där klädkodex-grejerna. Jag kommer ihåg vi hade en sån tavla i vårt gamla klubb i klubbhuset. Förr i tiden när jag var liten. Jag tror knappt Wesley ens fick se den.
Nej, kom inte
Nej,
ihåg.
det fanns i alla fall två tavlor där det var en man och en dam. Där de hade liksom så här en bock. Liksom så här check, check. Så här ska man se ut. Och så var det kryss, kryss liksom. Typ. Badöverkropp eller linne och badshorts typ. Ja, det var bara, och då tänkte man bara säga badshorts. Jag hade ju någon Puma byxor jag hade något år, när de hade det här som Ricky Fowler alltid hade på Hawaii. Han hade skjorta och hade badshorts och hatt. Det hade varit liksom så här bock, alltså så här kryss, kryss, kryss liksom. Inte godkänt, inte godkänt, godkänt.
Ja, däremot, det kan jag hålla med om dock. Man har, det kan man väl förbjuda, den här helorangea
Ja,
outfiten.
den tycker du.
Ja, eller den här felmatchen när man har orange och sen kanske en lite för stark röd färg tillsammans.
Ja, den är värre tycker jag. Hel orange kan vi ändå få ge Fowler då, för att det är ändå ett, det är nästan trademark, men riktigt skärande. Ja, vänta.
Wow.
Ja, vi får lägga in det
Ja.
också, kanske klädkoder, liksom, för vad vi tycker är snyggt. Det kanske också blir en separat brytlista, do's and don'ts
Exakt.
på banan.
Men ja, nej, det kommer säkert vara någon som tycker att vi har riktigt fel där med att vi tycker att alla ska ha vita skor. Men jag tycker att
Ja, men
alla ska få.
då kan man ju säga så här, ja, men du får inte ha vita skor på stan om du inte är under 20 då. Alltså, kom igen, släpp sargen. Fan, det är
Ja,
lacken. Nu går vi vidare.
vi säger vita skor är okej för alla,
Ja, tillåtet.
oavsett handikapp.
Alla
Ja,
ska få vara coola.
precis. Vi hoppar in i nyheter. Den här veckan har ju som alltid spelats lite golftävlingar och vi ska börja på andra sidan Atlanten. Vi ska börja på PGA-touren där vi har sista tävlingen inför FedEx Cup-slutspelet här som har spelats. Vi har Lucas Glover som har vunnit på minus 20 på Wyndham Championship. Wesley, har du spanat någonting från tävlingen?
Ja, men jag har spanat och spanar väl mest kanske in gårdagen och Justin Thomas försök till att klara sig vidare. Men det räckte ju inte hela vägen.
Nej, alltså det har ju varit lite så här dödsryck för honom nu sista tävlingen. Han har ju tyvärr haft en riktigt tuff säsong med många missade katter och egentligen inte bara spelat bra några få tillfällen. Den har någon enstaka topp 10. Så han har varit utanför liksom, de här topp 70 som krävs för att ta sig i slutspelet. Och det här var sista chansen att komma vara topp 10 i praktiken för att kunna ta sig hela vägen in.
Ja, men det slaget han gör, andra slaget där på 18 från skogen, hocken. Alltså, det är en sån grov hock så jag vet inte. Jag har aldrig sett något liknande.
Han satte sig i position i alla fall kan man säga för att misslyckas med det här. Men ändå starkt av honom att ta sig ur och få ge sig själv chansen att kunna göra en låg score och börde på sista hålet för att ta sig innanför de här topp 10-gränsen på tävlingen och in i FedEx Cup topp 70. Man kan säga liksom att han började den här tävlingen med att skjuta på par första varvet och var tvungen att skjuta en riktigt låg score varv två för att ta sig klara katten överhuvudtaget. Han lyckades ju skjuta minus femma och sätta sig i position liksom, och ta sig vidare och sen sköt han en bra lördagen fortfarande med i tätstriden och den här möjligheten. Men sackade väl efter lite grann under sista varvet på söndagen. Så han var tvungen att göra den här birdien på 18 för att förlänga säsongen.
Och så spinner den typ ur hål-wedgen också.
Ja, vi får väl dela klippet på vår Instagram-sida så alla kan se hur nära det var för JT att ta sig hela vägen in till slutspelet.
Ja, jag tror att det var... Nej, jag tycker såklart synd om dem. Sen så är det ju en till som också var kopiöst nära att ta sig vidare. Det var ju faktiskt Adam Scott också då. Som gör 63 sista rundan. Ja. Och hamnar ju alltså 72 då, efter JT precis då.
Riktiga bubble boys båda två där.
Ja, verkligen. Så att, nej, det var, så jag tycker det är synd. Det känns som att det här kanske var, hade JT klarat den här topp 70, ja, då kanske hade varit Ryder Cup.
Ja, det känns ju tyvärr som att han tappar nu va, när han inte kommer ta sig till slutspelet. Det finns lite för många spelare som har möjligheten framför honom.
Ja, det är ju, han är ju otroligt fanfavorit får man ju se. Jag har ju suttit och gjort så här fantasy pick på Ryder Cup.
Ja.
Och han är ju sjukt frekvent vald.
Ja, det kan jag tänka mig. Liksom, man har den här pairing klassiska med Jordan och JT som alla vill se.
Ja, men det är ju som jag menar. Vi kommer ihåg när de tog in Poulter till exempel.
Ja.
Så att det är inte kört fortfarande tror jag.
Nej, det är väl så. Liksom, Zach ser väl liksom möjligheten av att ha en... Han ser väl den här högsta nivån för honom. Att den hittar tillbaka en liten spår av den när han väl kommer i den situationen så... Är ju en fantastisk golfspelare, men som han har presterat i år under årets gång så är ju tyvärr inte i närheten av Ryder Cup-lag tycker jag. Jag tycker det finns många mer toppspelare liksom, som ska kunna ta hans plats istället. Men jag är väl likadan där, jag är lika färgad av den spelare han är och det man har sett och det man vet om att han kan prestera. Jag hade gärna velat säga JT, för det känns som att Ryder Cup utan JT och Jordan i en foursome där någonstans. Det känns inte som Ryder Cup riktigt, inte dagsläget.
Nej, de borde få lira där så tycker man. Men vad säger man också där då, Horschel hittar tillbaka till form.
Ja, äntligen, alltså det är jättekul. Jag tycker om Horschel, visst man kan säga vad man vill om hans, han är kanske inte den här stereotypiska amerikanen heller, men efter han visar känslan här för några tävlingar sedan när han sköt 82 och missade katten med hästlängder på en tävling så har han ju spelat bra golf. Och den här tävlingen resulterade i en fjärdeplats. Den tyvärr sköt plus två sista varvet och hamnade fyra slag bakom Lucas Glover. Men han sköt 62-63 under torsdagen och fredagen. Så det känns som formen verkligen är tillbaka. Och jag tror att det kommer bli gött nu för honom med lite tidsvila och återhämtning. Och bara kunna göra sig redo för nästa säsong. För jag tror att han kommer bli ett stort hot för kommande tävlingssäsong.
Ja, nej, men vi vet att det är en duktig spelare som har vunnit Fed Cup och han har riktigt bra spel när det väl klickar och kan skjuta riktigt lågt.
Ja, och det var väl samma sak egentligen nu med Big Ben. Hur, nu här, min koreanska är lite rostig känner jag, men Bjäng Onan heter han väl. Big
Ja.
Ben, Gary Clark slangen. Som också haft en ganska, alltså visst, det är ju inga dåliga säsonger. De är ju duktiga golfspelare och spelar bra, klarar all ranking och alla möjligheter. Men de har ju inte haft den säsong motsvarande mot deras potential direkt.
Nej.
Han kom ju tvåa nu, precis efter Lucas Glover, tillsammans med Russell Henley. Och jag tycker liksom att det finns ju möjlighet för dem att kunna utöva stordåd nu här under kanske hösten också. Men efter lite vila och lite mer nedträning och kunna starta säsongen på det här So-So Championship sen i höst någonstans.
Ja, men Bejong, han är ju fortfarande kvar i slutspelet, tänker jag.
Ja, precis. Men alltså just att jag tror att han kommer åka ut direkt nu.
Ja, du tänker så.
Ja, och sen så, för det är som sagt, den bästa nivån har inte han riktigt visat mot
Nej,
vad de
precis. Nej, det blir ju, han är ju 37 nu, så att det blir tufft, helt klart.
Men vi har ju faktiskt en rolig som har gått vidare också.
Ja, det måste vi dra. Det kan du få dra, Wesley, här och berätta för hela världen.
Ja, men vi har ju faktiskt Vincent Norman med oss.
Ja.
Äntligen, alltså. Äntligen, äntligen, äntligen.
Och hur viktigt är det inte att få det här topp 70-kortet då?
Ah, shit.
Ja, men liksom, bara
Oerhört
få
viktigt.
ta sig svensk och se äntligen tillbaka liksom i slutspelet. Om man bortser liksom från de här klassiska som Norén och Stensson som har varit där. Ja, men med relativ frekvens de senaste åren så är det ju helt fantastiskt kul att se, ja, men han första säsongs Vincent Norman ta sig hela vägen.
Ja, verkligen. Alltså vinst och topp 70, alltså det är ju
Ja, men som
mycket, mycket
rookie
mer.
överlag, som
Ja.
rookie överlag, liksom, han måste ju vara ganska bra högt upp i den här snacken och bli årets rookie på PGA-touren. Det är väl bara de här Eric Cole och liknande som är med och kan slåss som är lite högre rankade än så länge, men han har ju presterat högt över mina förväntningar i alla fall, med tanke på den här säsongsavslutningen han har fått efter
Ja,
vinsten.
mig
Verkligen.
med. Det är, ja, mig med, helt klart. Och det, sen är det synd att Ludde får så kort säsong liksom, som gör att
Ja.
han inte riktigt liksom, kan komma ner. Alltså, han gör ju så många bra tävlingar, men och 14 plats den här veckan. Alltså, han är ju nästan bara spelat bra, liksom, knappt missat någon cut. Så att, det kommer ju hända grejer nästa säsong. Det, med det här, så bra spelare som han är, det är ju, och han kommer ju få invites också.
Ja, alltså det kommer ju hur många som helst. Och han är ju given den säsongen för att spela alla event fortfarande på grund av sin härliga PGA Tour University-status han har. Så det, Ludde Åberg kommer bli, ja, det är ju det här bettet vi har. Vad var det vi snackade om? Jag sa topp 50 i världen efter nästa säsong. Våfflan, du sa väl topp 30 i år, va?
Ja, det kanske jag sa. Men, ja.
Det kanske
Ja,
låter här.
Ja, du får käka den när den kommer helt enkelt vid årsskiftet. Han är ju rankad topp 300 just nu i alla fall, så liksom han, att
Ja,
han.
men exakt, jag var ju ändå någonstans. Jag såg ju bara fel på siffrorna i mitt huvud. Jag
Så
tänkte
ja.
säga topp 300 istället för topp 30, men
Ja,
det är vad som händer
okej.
liksom.
Ja, men det är bra. Lite honorable mentions kanske, som också spelade i den här veckans fält. Det är ju självklart så har vi haft lite mer svenskar som varit med och spelat. Vi har ju självklart den person vi har pratat om, det är Ludde Åberg. På 14 plats, fantastisk tävling, men kommer ju inte kunna ta del av slutspelet. Alex Norén, 38. Vi har visst, och Norman sagt, 58 plats och sista svensken som deltog var David Lingmer, som missade katten.
Ja, vi kan ju bara säga också att Ludoga är faktiskt topp 250, så jag kan hjälpa i våfflan lite på traven här.
Ja, men det är
Stor
inte långt
rubbacka.
ifrån. Det är inte långt ifrån det.
Han plockar 50 placeringar på Winham
Ja,
nu.
då är det
Så
på G i
att,
alla fall.
då är det på G.
Vi hoppar över till LIV Golf och det tycker jag Ville själv ska kunna få snacka om.
Våfflan själv.
Ja, våfflan själv kanske få snacka om.
Ja, men jag kan ju ta det viktigaste och det finaste. Det är ju så att Bryson sköt ju faktiskt en 58 och avslutar ju tävlingen med vinst tack vare den 58. Och alltså det är ju 58 i 58. Men alltså det är ändå coolaste eller roligaste i allt det här, det är ändå att han slänger i en long driving driver i bagen inför finalrundan liksom, och säger att det är den bästa driver han spelar. Så frågan är det att man ska gå över och bara försöka slå så långt som möjligt för att skjuta 58? Frågan hänger i luften nu.
Ja, bra fråga. Alltså han har ju en crank driver, och nu är jag inte så jäkla insatt i de drivesen, men hur mycket skiljer det sig om man jämför med en Tail Me driver eller en Cobra driver som man kanske haft i bagen tidigare?
Det är väl loften, tänker jag, framför allt.
Ja.
Och sen är de ju oftast ganska korta, höga huvuden liksom.
Ja. Men har vi några förlåtande egenskaper vi kan prata om, liksom, eller
Ja, det
finns
är
det bara...
precis det jag menar. Högt huvud och kort huvud är ju, så blir det ju låg spinn, och när det blir låg spinn blir det ju mindre förlåtande, tänker jag.
Ja.
Och loftmässigt också, tänker jag. Så att det borde ju bli mer sidled. Sen så, det är svårt att veta. Jag vet inte exakt spesen på den här jämfört mot kobran han hade innan. Vet du
Nej,
det?
det har inte kommit ut vad jag har sett i alla fall. Men jag kan ju tänka mig att det är runt en 4-5 grader på den. Jag kommer ihåg vad hans huvud jag har hemma här är, så ja, det är nog inte så mycket mer loft än det.
Ja, bara för att göra liksom den jämförelse med alla golfare där ute. Liksom en normal driver för en tävlingsgolfare på den här nivån, det är väl ungefär 9,5 gissar jag. Eller standard kan vara. Och sen en putter, vad har en putterloft, Ville? En snittputter.
Ja, 2-4 skulle jag säga. Typ.
Så han är närmare att kunna spela runt med en driver som har putterloft än en
Ja.
snittdriverloft.
Ja, men så är det ju. Men det är att han, med 9,5 skulle han inte få den utväxlingen på den energi han kan ge till bollen. Så att därav går jag ner för att få ut mer bålspeed då, och mer längd. Sen så klart kan det bli mer avvikelse i sidled när man har högre fart på bollen. Och givetvis med mindre spin.
Ja, det är i alla fall helt otroligt att kunna signera en 58 till slut, oavsett om det är LIV Golf, och man får säga vad man vill om sina tankar om den touren och vad det är som händer. Men 58 är en 58, och att då göra det med en bogey med en treputt är ju ännu bättre.
Ja, det är helt sjukt.
Stor eloge till Bryson och kul att se honom vinna igen. Vi har haft lite tävling för damerna så här veckan efter deras Evian Championship, så har det spelats Scottish Open, alltså nu veckan innan deras egna Open-spel. Och det har vi faktiskt förra veckans vinnare, Céline Boudier från Frankrike, som vann även den här veckan. Snacka om att ha förändrat sitt liv lite grann på 2 golfveckor.
Snacka om bra uttal, Jonas, där. Fint.
Fick jag med franskan?
Jag tyckte det var bra. Det var bra.
Nice.
Och nej, fan, vilken jävla vilka superveckor, vilka tävlingar att gå och vinna också. Stora tävlingar.
Ja, alltså det är inte direkt några små tävlingar, liksom en major och en halv major.
Nej, exakt. Så jag menar, vad tror vi inför att visa att man spelar bra på Scottish? Måste ju vara en jäkla fördel också då inför British nästa vecka då, så att
Nej, men det man kan säga, det är helt enkelt att jag tror att hon kommer uppenbarligen vara med i testriden. Det är helt övertygad, med tanke på att hon lyckas vara nollställd liksom mentalt efter en majorvinst och kunna gå ut och leverera som att det inte vore någonting annat.
precis.
Och klarar hon 2 veckor, varför inte 3 veckor?
Precis, vad tror vi om svensk chanserna då för nästa vecka? Jag menar, om vi drar våra svenska stjärnor här så har vi ju Starken med Hole-in-One, måste vi ju nämna.
Ja.
Delad fyra, Hedvall, Carro Hedvall, delad sexa. Madde Sagström, delad nia. Lynn Grant, delad 20, och Linnea Ström, delad 24. Och sen har vi Kinnhult, 35, Elin Andersson, 47. Pillan Lindberg, 61. Och Danny Holmqvist missar katten, och Lisa Pettersson och Johanna Gustafsson. Det var bara de. Och Anna Nordqvist kunde inte ställa upp. Hon drog sig ur.
Yes, och lite andra orsaker. Det får man hoppa in på hennes Instagram-flöde för att förstå orsaken. Men jag tror att svenskarna kommer prestera superbra. Jag är ju självklart helt till mig bara för att Stark spelar bra igen. Och leverera en topp 5-placering här. Jag har sagt, jag är ju en liten fangirl till henne, eller fanboy blir det snarare. Till hennes spel.
Fangirl. Jules.
Jag tycker hon gör det skitbra. Men jag tror att hon kommer leverera en till på femma. Jag tror hon kommer med Céline Boutier en riktig utmaning nu till veckans Open. Som det verkar vänta sig riktigt ruskväder. Så jag tror att amerikanskarna kommer inte vara i närheten. Eftersom inte de vet hur man spelar i regn. Inte, det spelar ingen roll hur bra Nelly Korda är. Liksom. Men hon kommer inte ha en chans i veckans tävling. Sen så Starken löser det.
Ja, det blir spännande.
Vad tror du själv då, Vesla, om vi tar om du ska göra en liten gissning som du, som senast när du råkar ha rätt.
Vadå råkar ha rätt?
Pichaya Jobol kommer från Thailand nu, Vesla. Hon delar 13 på Scottish. Kan vara ett namn för dig.
Jag säger faktiskt att vi har en svensk vinst.
Oj.
Oj.
Så där har ni resultatet.
Vem vinner då?
Vem då?
Jag tänkte bara släppa ut det här. Men...
du bara säger land liksom.
Ja, alltså jag tänker det är ju lättare liksom. Man får ju ta de länderna där det är mest med. Men jag säger Maja Stark.
Oh, ja, men då är vi två på Maja. Eller ja, självklart så vill jag att Maja vinner. Så det blir två på Maja.
Nej, och jag sa först. Du sa topp fem.
Villare, vad tänker du då? Kör du vidare på svensk spåret eller väljer du en annan nationalitet?
Ja, men jag har ju typ tagit Lynn Grant varje gång.
Så nu gör jag det.
Så ska jag inte göra det nu. Och så vinner hon nu. Det hade varit helt sinnessjukt roligt alltså. Sen ska man då tar vi Team TaylorMade, vi kör Nelly Korda.
Nelly Korda, du går emot och säger att amerikan ska vinna lite grann nu.
Ja, jag ska ju säga USA då.
Ja, du säger USA, okej, okay, men då
plocka jag med några stycken där.
Okej, okay, Nelly Korda, vi har Maja Stark. Men då måste vi ha tre spelare, så tar jag Minji Lee då.
Charlie Hall då? Engelsk. Ja, det hade ju kunnat vara ett bra drag annars.
Ja, men det var vi ju inte smarta nog att tänka till.
Nej, det var vi inte.
Nej, så hon får komma fyra då.
Ja. Så får det bli.
Ja, enkelt, bra summerat. Sista tävlingen går igenom, det är Challenge-touren som har spelat Bridge Challenge. Och Ville, det har ju du en liten favorit som har vunnit.
Exakt, det är ju så att man nästan skulle kunna säga Matthew, men man måste ju säga Alex. Och Fitzpatrick.
Ja, exakt, lillebror.
Som har spelat väldigt, väldigt bra. Och krossar motståndet. Fem slags vinst, 12 under. Och tvåa på kom på minus 7 då. Så att brorsan Fitzpatrick går och vinner. Nej, det måste jag säga att det är ju skitfast. Och bästa svensk hittar vi lite längre ner på delad 17 plats på Albin Bergström.
Ja, det är grymt ändå liksom. Bergström som tidigare vet ju alla om att han är nybliven, ja, eller kommande superstjärna kanske i alla fall på svensk golf.
Ja.
Och vi får bara se honom mer i svensk färg här framöver och se fram emot fler toppplaceringar helt enkelt även från Bergströms hållet.
Ja, exakt. Och nej, men och de andra har ju känns som att det är ganska lugnt för Blomé, och de har ju spelat så pass bra så att Road to Mallorca ska ju vara lugnt. Han är ju sexa Blomé på rankingen.
Exakt, det är lite mer tävlingar kvar. De har ju lite mer frekventa schema här nu framöver jämfört med Deep World Tour som tar lite break i praktiken under slutspelet i USA. Så blomman det gäller att de spelar och klarar katten egentligen, så de bibehåller lite plats på rankingen så att säga.
Svensson tappade tre placeringar den här veckan, så han är ju 11 nu.
Exakt, och sen du märker ju som Fitzpatrick tog ju 14 placeringar,
ja,
med sin vinst, så han har tagit sig upp på säker mark. Det är väl den här gränsen kan man säga, det är väl 675 eller någonting så här som är sista platsen brukar det vara på de som kommer 25 till slut när man summerar säsongen på den här Race to Mallorca rankingen. Så vi får bara hoppas att svenskarna håller sig över den hela vägen.
Ja, det är Blomström vi behöver få upp då, som är 46.
Ja, exakt. Så han har ju bra chanser nu när vi kommer till svensk slängen här liksom, lite framöver.
Det är bra.
Ja, precis. Det vi ska göra lite reklam ändå för tävlingen nere på, i Västerby. Eller på Landry. Ja,
precis.
Så man kan ta, om man har möjlighet kan man ta sig dit om 3 veckor ungefär och spana på lite bra golf från lite CT här.
Ja, exakt. Det blir spännande.
Men du, ska ni måndagskala? Jag tänkte göra det faktiskt här till tävlingen. Mm.
Ja, men jag får se. Våfflan?
Ja, men lutar mot det. Så heter det.
Bra. Får hoppas att en golfnända podcast kan vara med på CTN helt enkelt också.
Exakt.
Ja, men får se hur många platser det är på måndagskalet. Jag har inte några så här brutala handikapp som ni två som har +4 handikapp. Jag har ju bara +1,4 så att det är... Jag kommer vara en bubble boy på handikapp.
Ja, du får väl lägga till någonting på brytlistan annars, liksom att det är för snedfördelade handikapp eller någonting för framtida
brytlistor. Det får jag göra.
Nu när vi ändå går och lackar lite igen, ska vi ändå göra oss redo för veckans, eller veckans, ingen veckans. Det här är brytlistan med golfens enda podcast. Vi alla har ju varit arga på golfbanan av lite olika anledningar. Det kan vara dåliga slag, det kan vara dåligt väder, det kan vara medspelare. Så därför har vi faktiskt försökt att summera lite olika saker som alla har gjort oss lite förbannade några gånger på golfbanan. Det sprider sig väldigt mycket, beror på vilken situation och vilket tillfälle det kanske varit. Men vi tänkte i alla fall börja med brytlistan. Det är del 1 i alla fall, för det finns väl tillräckligt många för att kunna göra x antal såna här listor.
Ja, då är det alltså jag som får inleda den här brytlistan. Det känns ju väldigt, väldigt ärofullt. Och jag ska gå in på det som jag kanske tycker absolut mest illa om på golfbanan. Och det är ju givetvis fuskande medspelare. Fy fan vad jag hatar det alltså. Jag tolererar det inte alltså.
Nej, alltså det är väl egentligen en no-go. Det borde vara en självklarhet, men som tyvärr inte är det.
Nej, verkligen inte. Herregud, alltså skärpning på folk.
Har du något liten roligt närtid som du vill prata om?
Nej, men jag...
Eller tänker på det här småfusket kanske snarare, som man sparkar lite på en sällskapsrond, lägger ut den lite bättre.
Ja, men jag har sett allt från... jag vet någon gång när jag blev... Det tyckte jag var så här riktigt nedtryckande. När jag var liten junior, wildcard in i en JMI-final och jag spelade med liksom toppspelarna i JMI-fältet. Och där den ena spelaren markerar bollen och så lägger han tillbaka den typ en halv decimeter liksom ifrån markeringskappen, och lägger tillbaka bollen vid hålet. Så att liksom kommer närmare hålet. Och jag vägrade skriva på en skåkort. Och domaren gjorde ingenting och han bara hävdade, nej men jag gjorde ingenting liksom. Det kändes bara som att jag blev nedtryckt med hela situationen där och fick liksom bara ge mig. Fast jag liksom var helt bombsäker på att han hade fuskat. Jag hade liksom inget bevis, jag hade inte stått och filmat honom liksom. Och bara för att han var äldre och större så fick det vara OK.
Ja, men det är ju den här klassiska, man har sett här, man ska göra markörfusket, det är så många yngre gör kanske, eller äldre, det är så här, Det kommer lite då och då, liksom. Man markerar bollen, så lägger man bollen 5 centimeter längre fram, eller en decimeter framför den här härliga markören.
Ja, men vi hade något KM något år när det var en spelare som skulle liksom förbättra läget på typ alla hål, var ute i skogen på alla hål och tog bort grenar, flyttade bollar, slog bort ruff bakom bollen och gick och vann sen och slog mig med bara något slag då. Det var ju typ hela laget var ju irriterade på den här personen efter. Så att det finns så många sådana, jag tycker att det känns det är bara, fast att spela fair play liksom. Slår ni ut bollen och man råkar toucha bollen i skogen när man grundar klubban och rör sig, då får man ju plikta sig själv. Så pass mycket, jag kan inte fatta att man inte kan leva med sig själv om man liksom Vad ska jag säga? Skarva lite där. Ja.
Ja, men det är ju golfen liksom. Vi är ju våra egna domare någonstans. Det är väl det som liksom kan tänds med den här idén att man kan komma undan med det, tror jag. Och tyvärr så syns det ju liksom. Det finns ju en ganska härlig del på golf.se på under bestraffningsärenden.
Ja,
som ni kan definitivt se om ni vill in och läsa om gamla fuskärenden eller andra ärenden som varit uppe vid juridiska nämnden på SGF. Och då är det väldigt mycket fusk, speciellt i, ja, men det är väl det här yngre åldrar när man inte har konsekvenstänke.
Ja, men ganska, ja, exakt. Ganska högt upp på juniortouren då liksom, men ändå i unga åldrar. Alltså in och läsa de situationerna som uppstår. Alltså det är ju sorgligt alltså, för att det är synd om spelarna som gör det här liksom. Och med påtryckning av föräldrar och allting som rimlar. Nej, jag tycker att det är bara så illa. Så det tycker jag vi som tränare har ett extremt stort ansvar till att sätta en prägel på hur man vad man har för liksom relation med fusk. Finns det så att man godkänner eller tycker man bortser från en gång någonting så här, då är det lätt att det finns situationer uppstår att det finns flera börjar tänja på reglerna, och det måste man ha stenhårt tycker jag. Där jag skulle kunna namedroppa 5 spelare som jag har svårt att kunna spela med för att jag vet att de inte att de skarvar på reglerna. Jag har situationer från i år och så här, så att jag, så här hade kunnat vara pipljud så det bara blir förverkerier i podden.
Ja, men det finns ju ärenden ner tillbaka från 2009 som liksom går att hitta liksom på hemsidan. Ja, så det är, tar ni chansen, gå in och läs lite grann, för det är väldigt, väldigt skilda tillfällen och händelser och hur det ter sig faktiskt. Så det kan vara underhållande men också tragiskt självklart.
Ja. Det här kommer komma varje gång i min brytlista, så kommer jag börja dra lite olika stories. Det känner jag nu. Ja, vi hoppar över till nästa.
Personer som säger ett slag när man välter ner bollen från peggen. Det har jag lackat ur på lite grann. Jag har väl trött nu på det många gånger egentligen. Men det ligger ju i bakhuvudet. Jag tänker ju på det själv när man själv lyckas välta ner bollen från peggen. När man ska tia av tiden lite grann sådär. Det spelar ingen roll om det är drive eller järnklubbar. Liksom, när det kommer hela ett slag i bakgrunden. Då blir jag lite irriterad varje gång.
Ja, men
det är inte ens att någon behöver säga ett slag. Nej. Man blir irriterad ändå för att man vet att någon vill gärna göra allt.
För man alla tänker i närheten.
Exakt.
Det är bättre att säga bara, ja, ett slag. Det är klart.
För jag spelar ju en liten härlig pram nu här uppe på Ängelholms golfklubb här. En liten future series. Och jag gjorde det 2 gånger under ronden. Jag var väl lite för nära lite med järnklubben eller någonting. Jag skulle tee off. Håller med 2, kliver upp med okända människor. Ställer upp mig, ska göra mig redo för att slå ut min järnklubba. Petra och peggen. Och så hör man lite doft ljud där bakifrån. Ett slag!
Ja, men alltså. Har du sett reklamen med Tiger, eller?
Vilken tänker du på?
Det har gjorts en ny reklam med ett av de här som gör lite sketcher. I alla fall. Det är en, jag tror att det är Bridgestone-reklam.
Okay.
Och Tiger gör det här. Och sen så är det typ 3 personer står bakom där. Och de bara står så här och bara, åh, vem ska säga att liksom, man ser hur det liksom kryper i kroppen på den. Och sen är någon av dem som bara så här, jag kommer inte exakt ihåg, ni måste ju försöka hitta den där reklamen. Alltså, det är sjukt bra för att säga det till Tiger. Det är liksom domedagen, känns det som.
Dödssynden.
Ja, men typ.
Utstyrningen.
Ja, men det har något skönt där för att Tiger svarar någonting skönt typ. Den är lite legend faktiskt. Det var en ny reklamfilm, så att den måste vi hitta åt dig, Jonas. Så att du,
ja, jag får kolla i alla fall.
Köper det ett slag lite mer.
Just kommentaren efter i alla fall.
Exakt, exakt.
Och alla vet att det kommer komma långsamma medspelare.
Åh, jag dör!
Ja, men alltså, vad irriterande det där.
Pip, säger jag.
Alltså jag har så många jag kan bara slänga ut namn på nu, men då kommer det bli ett helvete. Men alltså, långsamma medspelare, det är nog bland det värsta som finns.
Men jag har en liten grej, jag kan faktiskt skilja på det. Jag tycker att långsam rutin, det tycker jag liksom, men sure, när det är tävling, jag kan ge den liksom, jag kan förbi se lite grann. Men människor som går långsamt mellan slagen.
När man kommer ner typ fairwaybunkern efter en drive och bara, vad fan?
Jag är ensam.
Har fan står ju fan på 10 fortfarande. Vad gör han? Alltså.
Nej, men alltså, jag köper långsam rutin till viss del, men när
Ja.
rutinen är över liksom 2 minuter,
Nej, det
nej,
går
och
inte
då
alltså.
börjar jag tappat liksom.
Ja visst, det ska inte
Då.
vara Patrick Kent där liksom man står och kör med sin putter eller man har en aimpoint där man ska stå i 15 sekunder kanske på en punkt eller något sånt där. Det fungerar ju inte, men rör man sig
Ja,
in liksom
men
toppgränsen är
liksom,
40 sekunder, okej.
oavsett vad det gäller, liksom läsa putten bakifrån, framifrån, sidan, snesidan, upp och ner, lägga sig på marken. Ja, men alltså snälla, kom igen. Alltså, på riktigt då. Det kan inte ta 5 minuter att slå en putt, liksom. Det går inte.
Vilka kommer inte in under 6 timmar?
Ja, nej,
Exakt.
precis. Men så finns det ju några som liksom så här vet att de där, de får inte vara med här för de förstör liksom tävlingsrytmen då. Våfflan till exempel. Som slår innan han hinner pegga upp.
Ja, exakt. Här måste jag då säga, här måste det förändras med regelboken. Att i dagsläget som det är på tävlingar för oss på vår nivå, det måste alla veta att då får hela bollen problem eller att få böter på touren här ute liksom. Och det är inte den enskilda spelaren som ens bort straffas på vår nivå. På nordiska ligan så har man infört böter och sagt vid för dåliga tider, alltså man är för dålig att checka in och man är för långt bakom bollen framför. Det finns alltså inget individuellt straff om man är långsam nästan. Så det blir liksom att de andra bollen som kanske är snabbare redan, de måste spela ännu snabbare för att kompensera.
Nej, det... Jag skulle vilja verkligen att de kunde straffa individuella
Kanske
spelare.
därför vissa inte spelar nordiska alltså.
Ja, precis. Det är lite annat här mot hon Carlotta Chiganda här som spelar. Det måste ju varit under Evian som blev...
Ja,
Hon
det var
fick ju tvåslagsplikt varv två, va? För
det.
långsamt spel. Men det tycker jag ändå okej. Alltså, visst, det är ju alltid tråkigt att straffas för det, liksom. Men att där på LPGA eller T, att de kan gå in och ge konsekvenser för spelaren under varvet. Att det inte är som på PGA-touren, det är böter. Det är
Exakt.
bara vid väldigt sällan tillfällen de kan få olika slags plikt.
Ja, här är det jag som får hoppa in och jag säger ja. Alltså, nu är det dags för fikapaus. Vi tar väl 15 minuter. Alltså, på riktigt, det är inte ute för att gå i skogen och ta upp termos och äta korv liksom. Nej, fan. Det där ligger i bagen. Man går vidare och så käkar man sin mellanmål när man, eller sin matsäck eller vad fan man kallar det för. Det man har med sig i bagjacken, det käkar man på banan. Man sitter inte ner och tar en halv middag liksom. Kaffe, ska ni ha te och kaka också? Förrätt så är det, sen är kaka.
Ja, men det som är värre, det är den här fikapausmaffian som kommer in och sen så har de inte, de vill inte släppa igenom bollen bakom.
Nej, det är du då alltså. Då, ja det är nästan, det är typ det som gör att jag är irriterad på den här fikapausen. För jag brukar aldrig vilja sitta ner och ta den där fikapausen och definitivt inte bli genomsläppt alltså. Eller de här som går in i restaurangen bara, ah, vi är på banan.
Vi är där inne.
Ja, när startar ni då? Nej, 07.40. Ja, ni då? Ah, 11.10. Ja, men vi har suttit och tagit en liten lunch här.
Ja, det måste jag säga. Det har jag varit med om en sommar.
Ja,
Några som
det är
spelar går ut vid klockan 10. Och så vill man inte spela genom lunchen. Utan man spelar 9 hål på, ja men det var
ja.
klassiska, 2, 2,5 timme eller någonting. Och sen går man in och tar en lunch och ställer bagarna vid 10. Och sen förväntar sig att sin plats i spelet ska vara kvar efter en timme när man väl fått haft sin lunch.
No.
Kör paddel över lunchen, ta en bryta en halvtimme, ta en lunch och så bara, nej, vi har fortfarande kvar en halvtimme på våran bana. Nej, det säger vi bryt till och tar nästa.
Ja, den här hänger ihop med tidigare fikapausen, men jag blir lite irriterad när det inte finns en kiosk efter 9 hål eller banan någon slinga där man inte kan få in och kunna fylla på vatten eller kunna köpa en liten snabb macka liksom, för att ta med sig i vägen. Liksom. Ja, då blir jag lite trött, liksom, att man inte kan få någonting efter 9 hål. Så jag vill ju se en kiosk efter 9 i alla fall, så man kan gå in och köpa men sen kunna spela vidare. Om man har glömt sin härliga banan eller inte varit duktig nog på att packa ner en macka i bagen för att kunna ha med sig.
Ja, men alltså precis. Inte vattenpåfyllning efter halva liret är ju jobbigt alltså.
Ja.
Det fanns ju någon tävling vi spelade i år där det inte var vattenpåfyllning. Bara funderar på vilken det var. Nej, så det gillar jag, vattenposter ute på banan. Eller alltså, desto fler desto bättre.
Ja, det tycker jag är helt fantastiskt. De som har lagt ner energin liksom, i havet och var fjärde hål och sånt där. Och Så det finns någon punkt där man kan komma tillbaka liksom, och verkligen fylla på. För man vet ju själv hur det är liksom, att man ska packa med 4 flaskor, 5 flaskor liksom, för att få med sig. Man, det blir ju alltså fullt i bägen snabbt.
Ja, det blir helt klart.
Det blir ganska tungt också.
Det blir tungt för dig som bär.
Ja, men det är ju att inte köra likes bättre när fairways är svindåliga eller när de är extremt blöta. Alltså, jag stör mig så mycket på när man kommer till en bana och så säger de, ja, ah, men vi kör inte lägesbättring här, våran fairway är så bra. Och så kommer man ut så här en halv jordåker tillsammans med, ja, det ena och det andra som växer på fairways liksom. Det, ibland så växer det ju nästan solrosor på fairways för att de är så extremt bra då. Och det stör jag mig på.
Ja, men det är också det ligger kvar sen gammalt också, den här stoltheten att liksom man nej, men vi spelar utan lägesbettning, att det måste vara liksom en någon kriterium för att kunna ha en golfbana som är fungerande på något sätt, att nej, men lägesbettning har vi inte.
Ja, jag skulle säga så är det absolut säkert, men jag skulle säga så att stoltheten är så fall att säga att vi kör lägesbettning.
Ja, alltså jag hade ju velat att man tar lägesbettning permanent på fairway, så alltså bara veta om att nej, men är på fairway, sure, du kan lägga bollen så bra du bara kan inom, ja, strunt samma om det är en klubba eller om det är ett skåkort, tycker jag. Men bara att du får lägga upp det bra. Vi har varit inne på det tidigare, vi snackade om att hamna i en sån här gammal torv eller någonting. Ja. Men är man på fairway så ska du vara på fairway. Liksom. Då är det ett bra slag, du ska bli förtjänad. Liksom. Du ska få något bra utav det.
Ja, ja, men då som jag spelade tävling i år när det inte var lägesbättring, slog en drive på liksom 340 mitt i fairway på en par femma. Och sen lägger man sig i en torva liksom. Så det går knappt att slå slaget därifrån. Det för mig är inte det. Det är inte fair och det är inte rättvist.
Nej, tyvärr så blir det inte det. Och jag hoppas det kanske är en ny revidering av reglerna. Så kanske det kommer in en permanent lägesförbättring på fairway. Med en viss distans kanske. Eller bara en rengöring. Någonting så att du kan lägga upp bollen så den ligger fair. I alla fall.
Ja. Ja, det tycker jag med. Här är det ju dags för mig, och jag tycker ju att domare som har liksom noll touch för spelet golf och tror att de har full touch på spelet golf och inte pliktar typ spelare individuellt som är långsamma, för att inte säga något ord som dumma i huvudet eller så. Ja, domare som verkligen inte har touch. Det finns skitmånga bra domare. Och så finns det skitmånga dåliga domare. Allt från domare som inte förstår att alla ser dem. Och säger, ja, men Wesley story liksom. När de är ute i skogen och letar bollen dam liksom. Och bara, ha, är det ni som står där och blir påkommen liksom. Fortsätter leta bollen. Jag kommer snart. Står och letar boll i skogen. Eller när de är så som Wesley här med lägesbättring. Att de tycker att. Nej men absolut, här är fairways jättefina. Såklart vi ska spela bollen som den ligger. Det älskar ju de här riktigt nolltouchiga domarna att säga. Det är det enda, för de inte kan någon regel. Så spela bollen som den ligger. Men det är ju faktiskt tillfälligt vatten här. Vänta, ska jag kolla i regelboken vad den säger. Jo, men det här vet jag sedan hur många år som helst tillbaka, att det här är fridropp. Och så får man fridropp när de väl. Ja, men alltså, gud, alltså ibland när de inte har touch för det. Jag tycker att jag hade någon situation i år där jag var, det är skogstokig spelare med en spelare som var sjukt långsam. Han pliktade inte honom, och sen så kom jag på ett ställe där det var liksom väg, kant kan man säga. Där man såg att de här kört liksom, så att det var som en vägkorsning av att helt sönder, fanns inte en grässtrå där, och det var liksom som så här packad lerat, och så var det grusväg som gick tvärgående över det här, så alla maskiner körde varje dag. Jag ligger på den lilla plätten och domaren tycker bara, spela bollen som ligger, det där är ingen väg. Nej, vad fan är det här då? Och då ska han verkligen säga spela bollen som ligger. Och då fick jag hacka bollen därifrån.
Ja, jag måste ju säga det. Jag har varit med i samma i år, en riktigt skön domare, för att ge lite positiv aspekt mitt i allt det här hatet mot domare i alla fall. Att det var en liten konstellation. Det var en outgräns, det var en väg, och så var det massa kaninhål. Så ni kan tänka att outgränsen ligger till höger, lite konstig vinkel, så att Jag ligger liksom på vägen med min boll. Jag har väl kanske 10 meter till outen, men vägen sträcker sig till outen. Det är en ganska bred väg, men det är, så här, ja, men det är svårt att förklara riktigt. Men det, jag tänkte att det är en liten kurva på vägen och vägen byggt på sånt sätt så att den angränsar till outen. Så att jag kan inte få lättnad på den sidan. Men när jag har lättnad på andra sidan vägen så måste jag lättnad för kaninhålen. Men tack vare kurvan och liknande ser ut så det krävs med kanske 14-15 olika dropp för väg, kaninhål, väg, kaninhål, väg, kaninhål för att komma ut till den punkten som jag inte skulle få. Och då såg domaren ganska snabbt när han kom dit. Att det, då sa han istället, så här, men istället för att vi håller på här och tar dropp och lättnad för alla olika delar här så tar vi en, vi gör en enkel station. Vi ska bort hit till slutändan. Vi gör en, ser förbi sig lite grann och så tar vi den här borta. För att spara tid.
Ja, men vad bra. Men det var en målgolf eller?
Ja.
Ja, det säger jag också. Det är lite som i fotboll också. Så här. Målgolf, där får man de bästa jälarna. Och sen så hamnar man på någon ligmator eller någonting. Eller,
lokala.
Och så får man en lokal. Oh, shit. Ja, men alltså, det finns ju sjukt många. Jag känner ju jättemånga domare som jag ringer till inte jag själv kan och som jag får jättebra svar på. Mm. Men sen jävlar så får man de här också som är klappkassa. Yeah. Och de rapporterar ju oftast till de här jag känner som är duktiga. Så att, vi tar väl nästa bryt.
Vi tar nästa. Folk som säger bra slag lite för ofta eller lite för snabbt. Vi alla har varit i situationen. Jag vet jag själv kan vara lite för snabb ibland när man ser en bollstart och inte tänker på vind eller hur skruven kommer in. Men när man kommer det här bra slaget lite för snabbt och lite för ofta och den bollen lägger sig kast efter ett slag. Det är bra.
Det går i vatten typ. Alltså.
Ja, men jag har ju själv varit med. Man har slagit ett slag. Man ser så bara, hör man, men bra slag. Man, liksom, nej. Ser väl hocken och så är den vänster om green med 20 meter. Eller man säger det själv lite grann. Oh, bra slag. Och så ser man driver sakta, sakta, sakta några sekunder där. Och driver ner sig i en bunker. Där blir jag lite irriterad.
Ja.
Det känner nog vi alla igen.
Ja, det tror jag. Det får... ja, det...
Det får man ta på sig. Jag,
speciellt... inte golfare som är kanske lika erfarna här. De kan nog säga att det är ännu mer otouchy, tänker jag. Det kan bli fel, liksom.
Ja, men det är också förståeligt. Det kan ju lätt hända. Liksom. Man har den här bilden av vad ett bra slag är. Sen spelar man någon som kanske är i vår, ungefär vår nivå, liksom, eller liknande. Bara singeln i kapp blir en stor skillnad. Och då blir ju de här dåliga slagen även bra slag.
Ja. Ja, men spelar en klubbtävling och... Man får spela med någon som har 25 i handikapp och sen slår man en klack slice mitt i fairway typ 2,30. Bara, åh, vad bra slag! Bara, jo, jo. Verkligen.
Nej. Jag förstår för sa det, men jag håller inte med.
Ja, ja, men det sagt så, Våfflan, är du redo för ditt bryt här?
Ja. Ja, men då går vi tillbaka till domarna och tävlingsledningen som bryter för Oskar. För att sen sätta igång spelet igen. Och sen bryta spelet igen.
Nej, men det är lite för snabb.
Ja, men alltså. Vi hade en sån incident i år på en tävling. Där vi ser hur Oskar och ovädret är på väg in över banan. Och det smäller och det dundrar precis bredvid oss. Och sen vi bara, där ska de bryta liksom. Och sen bryter de lite, kanske för sent. Och sen kom vi in och sen så... Ja, men litet uppehåll och de står där och dividerar. Och kommer fram till att vi ska vänta i en halvtimme. Och sen ska de ge ett nytt besked och sätta igång eller inte sätta igång. Och sen så står vi och kollar allihopa. Står vi och kollar på våra radar och ser hur liksom Oskan från höger är på väg in över oss och Oskan från vänster är på väg in över oss och vi är liksom i mitten av de två mega monster ovädrarna som är på väg. Och sen kommer tennisledaren, ja, vi ska sätta igång spelet nu. Och vi liksom bara, ja, men alltså, är ni på riktigt seriösa? Så vi går ut, spelar ett hål. Sen smäller blixten ner typ 100 meter från oss och Oskar kommer direkt efter och då bryter de tävlingen igen för att sedan bryta tävlingen totalt. Det är störande.
Ja, men det är ju inte farligt. Alltså man ska, måste se till säkerheten först. Alltså du kan inte tvinga ut spelare. Du måste vara 100% säker på att Oskar inte kommer gå i närheten. Så är det
Ja.
bara. Alltså det är ju ändå människors liv och vi vet om att det sker. Att golfare blir träffade liksom ute på de här fälten med klubbor liksom. Vi är ju
Ja.
upplagda för att vara åskledare.
Ja. Nej, det är... Nej, verkligen så irriterande när det händer liksom. Att
Ja.
sätta igång spelet och sen avbryta spelet igen. Då är det lika bra att... Är ni osäkra så skit i att sätta igång spelet och bryt tärningen bara.
Det är helt klart med det var fram.
Spelare som går i ens puttlinje. Det är väl den största sucken vi alla känt när man kommer spela med någon som inte har riktigt koll på omgivningen eller inte bryr sig eller inte vet om att det betyder var man går någonstans, att det faktiskt påverkar putten som kommer. Ofta så har det att göra med kanske låghandikappare spelar med höghandikappare och låghandikapparen bara ska slå i sin lilla enmetare men glömmer bort att det finns fler spelare runt omkring eller glömmer bort att de här linjerna påverkas mycket av ett
Ja.
trampigt.
Jag spelade en pram en gång där vi spelade pram om väldigt mycket pengar. Och jag hade spelat med klubbens, ja jag tänker inte, men en person i alla fall som satt i en ledande position på golfklubben och personen typ ramlar nästan in i min puttlinje med ganska kantiga skor och sätter ett sånt jäkla märke och då fick man inte laga spikmärken
Nej,
då.
innan.
Nej, och jag bara, oh, den här en och halvan vill jag inte hoppa ur den alltså. Då är det brytlista på honom alltså. Men det...
Så vad roligt. Jag undrar inte hur många bryt vi ska göra. Det vi börjar med, jag var med på en program en gång.
Det skulle kunna vara en brytlista, var det?
När man bryr sig om vem som ska slå ut först. Kom igen.
Ready Golf spelar vi va? Man ska bara stanna. Den
Ja.
som är först redo, den får köra.
Ja, men verkligen.
US Open står inte på spel än för oss. Inte för någon av oss.
Exakt.
Oavsett nivå.
Exakt. Fan, sätt igång. Spela när ni är klara.
Ja, det där och jag hade någon gång någon i år som bara, nej, vi spelar i rätt ordning. Och sen så spelar inte det någon roll, liksom sist starta, men ja, extremt viktigt tydligen ett tag där för en
Ja.
spelare. Ja, här är det jag som tycker att det är för jäkligt när ett riktigt bra slag blir riktigt dåligt. Det är för att jag hade ett slag i år som jag tyckte var så jävla bra som inte blev bra. Så att jag måste få gråta ut lite här. Jag hade ett slag som jag tycker ska liksom, den går så bra med pinnen. Jag har spelat 18 tidigare och tänkte med vind och allting att nu har jag rätt klubba i handen. Jag slår till lite till. Så jag precis ska nå över bunkkanten och det sitter astajt och det är out bakom green par 3. Det är bunker framför och jag smäller upp den och sen bara, vad fan tog bollen vägen? Och så kommer vi fram och sen är bollen liksom pluggad in under bunkervallen så att den ligger liksom typ ospelbar i bunkern. Och när det är ett så som jag upplever det kanske var ett dåligt slag för att det är för kort men samtidigt så liksom då ska det vara i bunkern inte ospelbar i bunkern. Jag hade köpt att det var i bunkern men när jag inte kan slå bollen mot flaggan utan måste slå bollen så den åker tillbaka ner i bunkern. Alltså inte att jag slog den bakåt i bunkern bara slog till den så fick den rinna tillbaka ner i bunkern. För att det gick inte att slå något annat håll än mot flaggan och sen bakåt liksom. Ja, nej.
Ja,
Eller
alla
som
vet ju
bäst
hur
skulle jag
det träffa
berätta
pinnen.
det. Träffa pinnen, ja. Jag har karrat på PGA National. Enda chansen jag haft hole in one. Nej, men slam dunk ur hål och så blir det inte ens par. Eller blir det par, tror jag bara.
Ja, näst sista brytet. Överprisade hyrvagnar. Åh, ingenting som gör mig mer frustrerad när man kommer till en tävling. Eller bara ska spela en green fee run någonstans på någon bana som man sett fram emot att spela. Och så får du lägga ut 125 spänn för en vagn som inte rullar som den ska. Då har
Ja.
man lika väl dragit med sig sin egen vagn där hemifrån. Ifrån början. När man liksom bestämt sig för att nej, men samma åker vi, packa lite lätt. Och så, nej, men de har hyrvagnar står det, vad skönt. Och man förväntar sig den här 50 kronors trehjulingen som ändå ska vara i fair kondition som finns på alla klubbor. Nej, men utan nu blir det lite bättre summa och så fungerar inte hjulen för de är trasiga och liknande.
Ja, den är ju
Den blir jag trött på.
gnisslar lite också.
Exakt,
Ja,
du
exakt.
styr lite för mycket vänster.
Ja.
Jag är alltid vänster om styr.
Ja, men det är ju människor som blir arga för att folk kör vagnen på tee.
Oh,
Vi
det här kan vi få
pratar
många
om.
hatare på.
Ja, det här får vi
Och
mycket hatare på.
jag kan verkligen ta det, men man pratar hela tiden om att det ska vara, vi ska spela snabbare, det ska gå fort att spela golf. Ja, men så ska man ställa vagnen 30 meter från tee. Men låt dem bara ställa vagnen vid sidan tee på tee. Bara som kan ta sin kikare, mäta hur långt det är, ta sin klubba de behöver. Än att de ska springa fram och tillbaka 4 gånger liksom för att hämta olika klubbor. Du får ju ställa en bag på tee, men du får inte ställa en vagn på tee. Jag tror ju benen på bagen gör mer skada än vagnens däck som är liksom platta.
Ja, det är ju mer skillnad. Alltså den här Rutger 100 kilo med sin klack gör ju mer skada på 10 än vad den här fina rullande vagnarna gör.
Ja.
Ja.
Någonsin.
Okej, när de såg ut som cykeldäck liksom, men nu gör de ju knappt några märken.
Ja, nu är det så här någon förlegad tanke som ligger kvar i det här äldre gardet. Det är förmodligen samma personer som har den här idén med vita skorna som snackar om det här.
Förmodligen.
Och jag har sett domare köra på tiorna för att liksom så här, ja, men nu ska jag kolla banan. Alltså så körde domaren upp
Ja.
och ställer sig liksom på tee på varje hål med golfbilen.
Ja.
Och så liksom gräller de på att vi kör upp en vagn på tee. Man bara, kom igen. Ja.
Men det tycker jag också är en sån här grej. Att rulla vagnen mellan green och bunker. Alltså jag menar, kolla Bråhof. De till och med skriver ut en lapp att ja, på din hemmaklubb kanske du inte får göra det, men här på Bråhof får du rulla vagnen mellan green och bunker. Där har man ju kommit någon vart i så fall.
Ja, men exakt. Man får, det enda man behöver tänka efter, liksom. Alltså, du kanske inte går med dina fina icons liksom, när det är blött och lerigt och lägga all vikt på hälen liksom, när du är en stor karl. Men för oss andra som inte är stora karlar, utan det är bara du, Wesse, som är en stor och stark karl, vi klarar oss.
Exakt. Vi som är så nätta.
Ja, visst.
Just det.
Ja, men jag tycker vi har verkligen summerat en riktigt fin brytlista där. Och från mitt håll så vill jag säga att tack till alla som lyssnar på podden. In och kommentera. Vi lägger ut lite på stories liksom titt som tätt när det kommer till frågelådan. Så kom in, vill ni enkelt sätt bara att skicka en fråga som ni vill ta upp och ja, allt från svingproblem till någonting ni vill fråga vad Wesley brukar äta till frukost, kanske intressant som gör att han blir så stor och stark. Och in och följ oss på våra sociala medier på Instagram. Om ni inte har med, hoppa in i vår fantasy så ni börjar träna lite på hur PGA-tourens fantasy går till. Och sen så ni kan vara med i säsongstarten på nästa år också. Ja, följ oss på Spotify också. Var någonting mer, Jonas? Offland?
Nej, det är inte mer än liksom, har du själv något bryt så självklart efter att lyssna på det här, någonting blir vi irriterade över, så skriv till oss så lägger vi till det i vår framtida brytlista helt enkelt.
Det tycker jag.
Då får vi skratta lite grann tillsammans här sen. Men grabbar, tack så jättemycket för idag, så ses vi nästa vecka igen.
Tack.
Ha det bra.
Hej.